Kan podden hjälpa mig? Hitta någon som vill åka med min fru till Ästa vingård utanför Falkenberg nästa måndag. Jag ska på hockey.
Vad snackar du om? Vad snackar du om?
Jag fick ett litet meddelande från vår trogna lyssnare Sigge. Nu har ju Rögle gått vidare till kvartsfinal. Så nu måste han trolla bort en liten romantisk dejt med sin fru. Så att nu behöver Aha. han hjälp, för han ska på hockey.
Ja, okej. Okay. Och då vill vi ha en poddlyssnare som ska åka med hans fru då till Ästa vingård.
Alltså någon får ju ställa upp. Det måste ju finnas poddlyssnare som har gått på sommarlov själva ju.
Ja, vad gör vi inte för våra lyssnare?
Alltså jag föreslår lite snabbt till honom att Brogis fru kanske är trött på honom eller någonting.
Ja, så kan det vara. Ja, men du, det är inte bara domarnivån som höjs i slutspelet, det kan vi säga.
Timrå blev tredje SHL-lag den här säsongen att få gå på sommarlov, och det var väl tidigare vad de kunde tänka sig när de gick in i säsongen, var väl känslan man fick runt laget.
Ja, prickade ju in sin absolut sämsta form, kan man väl ändå säga, efter landslagsuppehållet. Det var bara Oskarshamn och HV som var sämre, och sen två raka förluster mot Rögle på det i åttondelen. Så det är klart att det är en besvikelse, men man får vända på det också. Om någon hade sagt att ja, men ni kommer åka ut mot Rögle i en slutspelsrunda, då hade man tänkt, ja, men Rögle, det kanske hade varit en kvartsfinal eller någonting. Men nu blev det en åttondel med tanke på att Rögle haft så tuff säsong. Men oavsett, det är en besvikelse för Timrå såklart.
Vi har fått en fråga från Dr. Hockey. Tror ni Jonathan Dahlén kan utvecklas ytterligare nästa säsong och komma närmare Mikael Ågårds poängnivå?
Ja, det är skönt att... Ja, men jag gillar det gnabbet där som är mellan Timrå och Modo, så kan bli Dr. Hockey en trogen poddlyssnare och Modo-supporter. Men vad hade Ågård, vad hade Dahlén?
Ågård hade ju 33 poäng i grundserien, och Jonathan Dahlén jobbade in 29 poäng, och det var väl efter han hade ju en riktig poängtorka där i slutet, ja. Och i början hade han väl också en riktig poängtorka.
Jag tror han hade 3 eller 4 poäng de sista 15 eller, och 2 mål de sista 10 matcherna, så att då sprang ju Ågård iväg i poängligan. Men det är klart, jag tror att Dahlén kommer göra en bättre säsong nästa år. Ibland är det den här rollen som vi har, Johan, eller som ni supporter har också, så bedömer man ju bara vad de presterar på isen under match. Jag har fått till mig, utan att ta Jonathan Dahlén i försvar på något sätt, att det har varit någon form av sjukdomsproblematik som har stört honom ganska mycket, eller väldigt mycket skulle jag säga, som har hämmat hans prestationer. Det kommer han eller Timrå aldrig gå ut och prata om, för det blir bara en dålig ursäkt. Men jag som är vid sidan om har fått de här uppgifterna då, så att det kan väl vara en förklaring till Dahléns sämre form, och indirekt Timrås också.
Kan det vara att han har slutat äta så mycket skit så att han har blivit tunnare i kroppen, så han blir mer mottaglig för virus? Och så mycket var det ju under pandemin. De som hade lite mer kroppshydda, de var ju mindre mottagliga för viruset, så det har blivit en sanning lite grann för mig nu ju.
Jag spelade med en spelare faktiskt som han hade så lite underhudsfett. Så under säsongen så kunde han aldrig dricka alkohol. För när han drack alkohol så bröt det ner kroppen. Och då hade inte han någon motståndskraft mot något virus. Så han blev alltid sjuk om han drack. Så att han, ja, nu är väl inte det något negativt att man inte kunde dricka. Men han hade så lite underhudsfett. Och han försökte gå upp. Men det gick inte.
Men alltså, kan det finnas en faktor i det när man förändrar lite kroppsform och sådär, att man blir lite mer mottaglig för sjukdomar och liknande?
Det kan det säkert göra. Jag ser väl inte det som något negativt att han, om det är fallet om vi pratar om Dahlén, att han la om några kilo fett till muskler, om man liksom benämner det på så sätt. Så att jag tror inte att en elitidrottare på den nivån, jag tror inte att det gör att han haft någon sjukdomsproblematik. Jag tror att det är lite andra faktorer som ligger bakom.
Men är det fiasko för Timrå att åka i en åttondel, med tanke på att de pressade Örebro till en 7-matchserie i kvartsfinalen förra året och spetsade ju faktiskt till sitt lag? Filip Olander kom hem och man fick en ännu skarpare målvaktssida när man tog in Tim Juel bredvid Jakob Johansson. Nu spelar inte det en roll, det är bara en målvakt som kan stå visserligen. Och det var Ante Karlsson sista säsong. Det var ju nu det skulle hända på något sätt.
Absolut. Ja, det är ett jättemisslyckande att inte ta sig till kvartsfinal. Jag hade, när jag tippade inför säsongen, så hade jag runt 7-8 i tabellen. Men vi har ju sett när de spelar på sin, liksom, sin nivå, sin högsta nivå, så är de ju lika gärna topp 4-lag. De har ju, men problemet har ju varit dels skador, sen att de har varit väldigt ojämna och då framförallt prickade den här bottenformen, om man nu finns ett ord som ens heter det, i slutskedet av säsongen.
Jag skulle vilja säga att det är lite Malmö-syndromet på Timrå faktiskt, att det är bredden som straffar laget lite grann också, att man blir så pass skadekänsliga som man blir. Nu har man ju en högre högsta nivå än vad Malmö har. Därför har man också hamnat högre i tabellen, men så fort man har fått alla skadorna, man hade inte råd att behålla den här finska backen som var inne, Jullevi, tidigare under säsongen.
Precis.
Alltså bredden har väl någonstans ändå straffat Timrå, för att man, som gör att man hamnar där man hamnar, man har gått hårt på folk och man har liksom inte kunnat få ut den nivån man har i truppen på grund av skadorna.
Nej, och sen har det har ju varit rörigt. Jag menar, man har sparkat. Nu påverkar inte det nödvändigtvis A-laget, alltså representationslaget, om damtränaren lämnar och hela liksom, damlaget läggs ner. Eller att juniortränaren sparkas. Jag har ju spelat själv, jag vet att det påverkas man inte av. Men jag har varit inne på tidigare podden. Timrå är en oproffsig organisation. Det är i stort sett på nivå när jag var där 2007-2008. Och det har hänt ganska mycket. Har de den bästa säljaren som driver in mer pengar? Har de den bästa i marknadsföring? Jag menar, man klarar inte ens att sälja slut en slutspelsmatch på en lördag mot Rögle när det är ett vinna- eller försvinna-läge. Har man liksom, är man ute i rätt kanaler? Har man liksom, är de bästa folken på de positionerna? Är ordförande, klubbdirektör, han som kommer in? Jag vet inte riktigt. Det känns som att det är organisationsmässigt så glappar det sett till förväntningar på isen.
Man har väl inte riktigt täppt igen luckan heller efter Jonas Torines som var klubbdirektör. Han var ju väldigt, väldigt uppskattad och gjorde ett stort jobb i Timrå. Den luckan har man inte heller riktigt täppt igen.
Nej, det har, nej, verkligen. Och nu söker man en ny klubbdirre. Liksom. Det är klart. Men man måste hitta intäktsmöjligheter för att kunna bli mer slagkraftiga. Och det fönstret, det är några år det här fönstret är öppet nu med Lander, Pettersson, Vedin och de här spelarna som man kan vara slagkraftiga. Sen måste du ju bygga nytt igen. Så att, och då har man inte de hemvändarna som man har nu.
Och det är ju inte direkt så att i området att det är någon större konkurrens. Jag menar, Giffarna Sundsvall är ju inte ens nära på. Om man tittar på rent intresse och man pratar med folk som jobbar på Sundsvalls tidning, så är ju liksom Timrå nummer 1, 2 och 3.
Och skördar man tillräckligt på det då? Sen är det klart, hallen ligger ju knepigt till, även om det är Timrå, den ligger ju i Timrå, men det är ju svårt att ta sig till och från.
Alltså det är inte så här att du som i Örebro, att där är det naturligt att du sitter inne i stan på en av alla bra restauranger och går bort till matchen. Och det tror jag är en faktor för Örebro, att de har så hög beläggning trots att de har gått risigt till exempel.
Ja, absolut. Det är såklart. Sen när det finns ju en nyfikenhet, tror jag, Örebro, under liksom att de har varit på uppåtgående. De måste ju ta vara på det här, att jag menar, skulle man gå vidare till kvartsfinal så har ju de, Örebros del, räddat upp säsongen. Men skulle Örebro halka en säsong till, så är jag inte säker på att intresset skulle vara lika nyfiket och stort. Så att, nej, men Timrå, jag tror att det stora jobbet för dem, det är organisationen vid sidan. Och sen ska det bli intressant att se, jag fick lite uppgifter om Olli Jokinen. Hur hans ledarskap, jag har ju inte satt mig in så mycket i det, men jag känner att nu kanske är läge att börja rota lite mer i det. Och det ska vara en rätt hård. Och träna, han ska, det är nästan den gamla dagstilen. Det handlar inte om att åka varv eller liksom så, utan han ska träna stenhårt. Och den jag pratade med sa, de kommer få en chock. Om han fortsätter att träna med sitt lag som han har gjort i Jokerit, inte Jokerit. Om han fortsätter med likadant i Timrå, så kommer spelarna få en chock i Timrå. Så det ska bli intressant att se.
Men då gäller det ju någonstans att de är mottagliga för det också. Att det blir så. Och då måste du väl egentligen få hyfsat snabba resultat av det.
Precis.
Också.
Där har du exakt, det trycker på det exakt rätt. Du måste få hyfsat snabba resultat. Annars blir det tufft och då kan det bli gnälligt. Och blir det gnälligt så blir det dåligt resultat. Det speglar sig på isen. Så att det ska bli intressant att se hur truppen är mottagliga för hans... Jag säger, bara för att notera, jag säger inte att de har tränat dåligt tidigare. Det är absolut inte det jag vill ha sagt, att Ante Karlsson har varit någon country club. Definitivt inte. Men det här ska vara nästan, vad ska man säga, gammaldags Finland, nästan den ryska skolan sett till träningsmängd, har jag fått till mig.
Jag fick en fråga från Christer Härstedt när jag skickade ut frågan på Twitter, eller X som det heter, som jag vill koppla lite grann till Timrå, som jag vet att du har rätt bra koll på det här med skador, försäkringar och sådär. Han skickar så här: tänk på kostnaderna för skador. Tror ni nämnde det för något avsnitt sen, men vem tar kostnaden när en spelare blir borta en halv säsong? Tänk på bland annat Quine i Malmö som bara försvann, värvade in Sallinen som knappt spelat, försäkringskassan eller bara en kostnad man får leva med. Och då tänker jag på en sån som Tim Eriksson. Som har gått, det har skadat stora delar av säsongen. Han har inte kunnat träna. Han har gått med en sån stövel på fötterna. Han har bara spelat matcher. Och sen så utgick han här nu i första åttondelen mot Rögle. Om det är så att Tim Eriksson är borta nu hela sommaren. För det är ju 3 månaders karens som jag förstår det.
Vi kan dra lite, jag bara kan dra lite hur det funkar då. I grova drag. Från dag 1 skadetillfället till dag 14. Så betalar klubben full ersättning till spelare X. Från dag 15 till dag 19, då betalar Försäkringskassan ut, jag vet inte den exakta summan, det ändras lite år för år, men vi säger att det är runt 26-28 tusen någonting. Så då täcker klubben upp lönen till 90%. Så tjänar spelaren 100 tusen så får han 90 tusen under skadeperioden. Så att, men då täcker ju Försäkringskassan mellan 26-28 tusen av de här. Och dag 91 och framåt så betalar Försäkringskassan fortsatt de här 26-28 000. Men då kliver SCB in och täcker upp resterande del av lönen. Så efter dag 90 eller dag 91 så står inte Timrå eller vilken klubb det nu var. Då står inte de för lönen på den spelaren. Och här vet jag, när jag spelade så var det jättediskussioner och så. För det fanns klubbar som försökte göra ett kryphål på det här systemet. Att man sjukskrev spelare, så man hade de sjukskrivna i 3 månader. Men är du i träningsdugligt skick, att du kan träna full träning, så är du, kan du inte vara sjukskriven. Förstår du vad jag menar?
Nej, absolut. Men vad händer då med en sån som Tim Eriksson? För där kan ju klubben kanske hävda, när han har gått rehab hela sommaren, för nu är det 6 månader till nästa säsong startar, och säg att han blir tillgänglig den 15 augusti, för SHL-säsongen startar den 21 september. Säg att de går på is den 13 augusti eller någonting, och de kommer fram till att men han är inte speldugligt skick förrän den 10 augusti. Då är det ju ändå rätt mycket månader som det handlar om som du slipper betala lön, så att säga, om du förstår vad jag menar.
Absolut, men då gäller det att man nyttjar, nu är det ganska hårda kontroller på det där. Är det så att du försöker nyttja systemet, lura systemet, då kan du ju bli återbetalningsskyldig, och det är rätt stora risker. Men är det de facto som Sebastian Hartman då till exempel, där det är en faktisk skada, så efter dag 90 så betalar inte Timrå hans lön, så då kan vi säga att Timrå sparar en del på sin lönebudget när man slipper, om man säger så, betala.
Ja, för det gör man ju, för du har redan avverkat snart en månad på de första 90 dagarna, så att säga. Du har ju definitivt, du har kommit över gränsen på de första 14 där du betalar fullt ju.
Precis. Och sen, inte för att göra det så invecklat, sen kan man ju löneväxla, man kan pensionsspara om man säger så. Där betalar ju fortfarande, efter dag 90 så betalar ju även SCBD. Men där får man 100% ersättning även fram mellan dag 1 och dag 90 då. Men vi behöver inte gå in på det. Men i Tim Erikssons fall, han har ju ansetts, även om han har gått i en stövel då, som du säger, mellan matcher och så. Han har inte kunnat vara sjukskriven då, eftersom han har fortfarande spelat matcher. Så det går liksom inte att sjukskriva. Nu är du sjukskriven 1 dag, 2 dagar. Nu har vi 3 dagar till nästa match. Så funkar det ju inte.
Jag har bara en fråga till när vi ändå är inne på ämnet. Det kanske blir bara en massa drabbel för de som lyssnar. Men det är ändå intressant. Om en spelare har varit skadad i januari för en typ av skada. Säg att det är en axelskada. Och sen så får slår du upp den axelskadan 50 dagar senare. Slipper du karensen då?
Ja, det kan vara det. Då måste du, det där vet jag att man höll på att driva den frågan när jag satt i spelarfacket, när jag satt i styrelsen i SIKO, så höll man på att driva den frågan. För att
har du varit fackpamp?
Visste du inte det?
Nej, jag visste inte att du har varit fackpamp. Nej, alltså.
Nej, jag satt i styrelsen i SIKO i... Ja, det året jag var i Schweiz var jag inte det, men säg att jag satt från 2005 till 2008. 2008 och mellan 2009 till 2000. Jag gjorde det faktiskt det när jag slutade spela också. Men jag insåg efter ett tag när jag slutade spela att det diskuterades frågor som jag hade kunnat berätta för dig i liksom, som vi diskuterade kring spelare eller avtal som hade kunnat bli rätt jobbiga att hantera. Så att jag kände så här att, eller det kändes Ica också, att du kan inte sitta här med din roll i media såklart. Så då hoppade jag av strax efter jag slutade spela. Men jag har varit fackpump, korrekt.
Härligt, härligt.
Ja, men i vilket fall så drev man den frågan, för att försäkringsbolagen vill ju att du ska testa på och gå tillbaka till jobb. De välkomnar ju att du testar istället för att nej, men det kanske går, men nej, men vi behåller sjukskriven. Så då kunde man då dra tillbaka bandet inom ett visst antal dagar. Och jag minns inte exakt hur många dagar det var. För det låg ju i försäkringsbolagens intresse också att Sanne Lindström faktiskt testar om man kan spela med sin fot eller inte.
Nu släpper vi facksnacket och går tillbaka lite grann till Timrå innan vi släpper Timrå. De åkte ju ut för säsongen. Jag tänkte på det. Lite lustigt. Vi har tre heltidsanställda, rena hockey-dedikerade hockeyreportrar på Expressen. Det är jag, bor i Malmö. Vilka tog semester först? Malmö Redhawks. Det är Adam Johansson, bor i Örnsköldsvik. Vilka var tvåa att ta semester? Modo. Det är Jennifer Engström. Mm. Vilka var trea att ta semester? Det är Timrå Ica som, och hon bor i Sundsvall. Så nu släppte vi våra hemstäder direkt allihopa.
Vad har vi, ingen i Luleå eller Örebro då, så vi redan nu vet vilka som vinner det här på måndag kväll?
Nej, vi har ju inte det, så att där kan jag inte slå fast vilka som åker ut.
Men det vi har fått från Sebastian Händén här, han vill att vi hyllar Ante Karlsson, och det är väl på sin plats ändå? Ja,
verkligen, alltså det som Ante har gjort under de 5 åren han kom tillbaka som assisterande tränare. Kom han direkt från Färjestads-gigget då, eller?
Ja, exakt. Nubben tog ju tillbaka honom då som på det där 5-årskontraktet körde med Freddan där parallellt assisterande. Sen var det ju någon habrovink där när de gick upp att de var båda head coach. Det var ingen ass, utan båda var...
Det blev väl inget riktigt bra där, va?
Nej, men det vart ju väldigt bra å andra sidan när Ante klev in i kvalet mot Djurgården. Och det jag uppskattade hos Ante då, eller just kring det sportsliga, var ju att han styrde upp defensiven. Det var ju det som gjorde att de klarade sig kvar mot Djurgården med 4-0 i matcher. Styrde upp defensiven väldigt bra i spelet i mittzon. Inte helt olikt Oskarshamns spel i match 1 till exempel. Men det var ju någonting som Ante gjorde väldigt bra. Sen, tråkigt för han har inte fått fortsätta, men någonstans 5 år i en lång tid igen och samma klubb. Man kanske måste dra... Man vet ju inte vad, man har inte facit på om det blir bättre eller sämre. Men han är alltid en hedersman, det är en poäng.
Ja, och han skulle snacka om att han skulle bilda någon kanotklubb på Cypern nu också, så jag är sändningen.
Han skulle hyra ut, han sa det till Adam Johansson som jobbar på TV4, han skulle hyra ut kanoter.
Ja, vet du fan vad jag gör. Hyra ut kanoter på Cypern kanske.
Så det blir inget tränjobb eller?
Ja, det kan det bli.
Är du ute och söker redan nu?
Vi får se vad som händer.
Och Timrå, de kommer gå in i nästa säsong också med en ganska likvärdig trupp. Jag läste i Sundsvalls tidning att Kimmo Kappanen sa att han bara hade en enda plats kvar att fylla i truppen till nästa säsong. Och det gör mig faktiskt lite misstänksam på att han kan ha någon spelare klar som vi i media inte lyckas luska rätt på. För när jag sätter ihop laget så får jag väl ändå ihop att det kanske ändå är en 2 luckor till i alla fall i laget. Så att jag börjar bli lite misstänksam att inte vi har gjort jobbet här ute i media nu och hittat vad de har klart faktiskt.
Men har man räknat bort Hansel då, om vi tänker att det är en center man ska ha? Det är Lundin har utgående kontrakt.
Ja, Hansel. Lundin fick jag lite uppgifter här precis innan vi satt oss faktiskt, att det eventuellt skulle kunna vara så att han flyttar till typ Finland till nästa säsong. Att det inte ser ut att bli någon fortsättning för honom. Finland var ju bara väldigt vagt, men jag fick i alla fall uppgifter på att han inte skulle vara kvar. Men tittar du på centersidan då, så hintar ju faktiskt Kappanen i samma artikel på att Emil Pettersson ska vara en av centrarna nästa säsong. Och då har jag satt upp Anton Lander, Emil Pettersson, Oliver Johansson och en ny center då in i laget.
Men det, ja, det blir ju lite för klent. Det blir liksom experiment som Färjestad gjorde med Viktor Ejdsell. Funkar det, funkar inte. Kanske han är bättre som ytter, Emil Pettersson.
Men det är kanske den verkligheten Timrå får leva i med ekonomin också.
Såklart. Precis, absolut, men jag tänker kan inte han plocka med sig någon jockey innan, du som har liksom elite prospect i ditt huvud, finns det ingen center tvåa där eller?
Alltså det finns ju en tjeck Kovacic som spelar i Jokerit till exempel.
Vad gjorde han poäng i år då?
Runt 45-50 poäng kanske. Snittar okay, runt en poäng per match någonting.
Mm. Och det är ju ingen garanti för att du kan liksom transformera in det till SHL. Men
det är ju jättesvårbedömt. Alltså, tittar du på Ola Palme som vinner hela poängligan i Finland, så står ju han still och spelar hockey. Jag fick lite rapporter på att han hade ju egentligen bara stått helt still och bara fördelat ut puckar i Ilves och bara lekt hem en massa assist i powerplay.
Ja, absolut. Men jag tänker just att han har haft Jokinen som tränare, som då vet ju han vilken typ av spelare. Inte som att man värvar in Gregoire till Rögle och så säger, aha okej, han har aldrig spelat här, han har aldrig haft de här tränarna, han vet inte hur vi tränar. Nu vet ju den här tjeckiska spelaren allt med Olli Jokinen, vad han står för.
Ja, men så är det ju. Samtidigt, någonstans får ju en gräns gå för hur mycket kan du ta med dig. Nu blir det inte lika känsligt när du går från en finsk till en svensk klubb. Men redan ska ju Linus Nässén följa med Jokinen för att han har väldigt stort förtroende för honom. Alltså, hur mycket spelare kan du ta med dig till en ny klubb? Hur mycket nystart ska du ha?
Ja, nej, men någonstans är också spelare du litar på som du kanske har haft nära relation med, som man kan ta med sig och bygga kring. Det ser jag egentligen inget konstigt med. Så att den checken där, jag slår fan fast att han lirar Timrå säsongen 24-25.
Du gör det alltså.
Det, 1+1, det är oftast 2.
Och det finns ju en finne också, Jokerit, som har gått väldigt bra. Patrik Koistola.
Finns det en finne i Jokerit?
Ja, så pass illa är det faktiskt. Patrik Poistola, han är ju nästan svensk. Han är född i Sverige, tror jag. Han har
är det passisk grabb?
Ja, det är passisk grabb, ja.
Det är ändå skönt att man bara benämner passisk grabb. Som att folk vet vem passi var. Passi Poistola var ju en fenomenal back i HV71 många år. Han stod på vänstersidan och smög ner i powerplay där ibland. Han var ju så följsam och fin. Vilken back. Och kom du ihåg då HV? De hade bra utdelning på sina finska spelare.
Pasi Mätinen, Janni Hassinen, Jukka Voutilainen, ja. Och sen så hade de Kalle Johnny Salstedt. Lopponen också. För hans grabb spelar också i Sverige nu. Kalle Lopponen spelar väl i Djurgården nu ju.
Ja, precis. Han var i Västerås tidigare. Det är nu man börjar bli gammal, när man rabblar upp gamla spelare och deras söner här också. Så att
ja, det kan ju finnas lyssnare som inte ens var födda när detta inträffade faktiskt.
Ja, och här har vi då skyddshandskarna.
Varför finns det så många modeller att välja mellan?
Ja, du vet, Tegera Pro ska ju passa exakt för varje jobb, och därför finns det så många olika. Och glöm inte att rätt skyddshandskar gör halva jobbet.
Okej, då tar jag 2.
Tegera Pro, skyddshandskar för yrkesproffs. Just nu får du extra hjälp att välja i butik.
Jag tror Nebiolo fick svar på sin fråga, för han tyckte att du skulle göra ett bokslut på Timrå, och det har vi nu gjort rejält nu.
Det kan man lugnt säga, och de åkte ut mot Rögle då, som slutspelet vandrar vidare för. Har man räddat upp sin heder i Ängelholm genom att gå till kvartsfinalen?
Det tycker jag ändå, och på sättet man gör det. Tycker med en stabil defensiv spelare som vi har kritiserat under säsongen. Jag tycker att Everberg är fenomenal nu, jag har varit svag för Linus Sandin under en längre tid. Ryfors på gång, Sar lika så. Tembelin är väl den, nu var ju han visserligen borta i match 2 där i Timrå, men det är väl den som man kanske känner att där borde man kunna få ut mer. Ekestor Jonsson bättre, Rifalk riktigt bra, så att det är positivt.
Rifalk är ju en mardröm för Timrå att möta i playoff-sammanhang nu.
Är det så?
Ja, Oskarshamn 2019.
Ja, just det var ju han där, ja.
Jag tänkte på det när, för de höll ju på att pilla in 3-3 där i slutet också. Jag tänkte på det, var precis vid det målet också. Han gjorde den där skorpionräddningen för Oskarshamn också i kvalspelet där Patrik Westberg räcker ur sig. Han gör räddningar som inte ens finns. Han hittar på egna räddningar.
Och vad har han pucken? Nej, men Rifalk räddar ju liksom med bakbenen. Han gör räddningar som inte finns, som aldrig någon har gjort.
Du kan dina Patrik Westberg-referat, du.
Ja, det är klart jag kan Patriks referat, alltså.
men alltså, rädda upp heder. Men det är klart, jag menar, med kvartsfinal. Och nu när vi spelar in det här, vi får inte reda på förrän måndag kväll vilka Rögle kommer möta. Det står ju som bekant mellan Färjestad och Växjö, vilka man får möta. Och jag tänker att deras defensiva spel skulle vara rätt intressant att se mot Växjö. Där man, nu har man ingen ambition att driva upp tempo till matcherna alltid, utan man spelar med ett väldigt stort tålamod och möta Växjö tålmodiga spel med sitt tålmodiga spel. Likt typ Luleå gjorde i fjol mot Växjö kan bli intressant.
Ja, men å andra sidan, så som det ser ut i lördags mellan Luleå och Örebro, så pekar väl ändå det mesta på att Luleå ska köra undan Örebro från det här slutspelet nu, och det är inget Örebro-hat som kommer in här nu.
Nej, det ska inte göra. Nej, men det var jättestor skillnad. Och även i match 1 så var ju Luleå det bättre laget. Men det som är intressant, alltså jag satt och tittade på den matchen i lördags, i den första perioden, det är ett kraftigt spelövertag för Luleå. Och de täcker skott och de spelar bra framför Arntzen. Visst, Luleå skjuter mycket, men det är inte så här... Det är inte så att ett mål verkligen hänger i luften. Skulle Örebro däremot få 1-0 i början av den andra perioden. Ja, vad händer? Alltså, då är det ju helt plötsligt... Alltså, det är så...
Ja, ja, men då blir det ju små marginaler. Alltså, så är precis. Det ju när du, framförallt i en tre-match-serie.
Ja, exakt. Och eftersom det är så tajt där, det är ju målsnåla lag. Men sett till de här två matcherna så har ju Luleå varit klart bättre. Så det är klart att mycket talar för Luleå på måndagskvällen. Så är det.
Ja, men Rögle, som du säger, det mesta pekar väl på att det blir Färjestad. Och det var ju ändå rätt, alltså det var ju en match som man någonstans minns, men det, man kanske minns det för att det blev den här dramatiken från 2022 när Linus Johansson avgör mellan Färjestad och Rögle också. Det kan ju vara det som återspeglar sig.
Ja, nej men alltså det som blir roligt i det här slutspelet, eller intressant, för de här kval, när man har kvalat sig eller gått via åttondelen, nu får de ju ändå lite ledigt. Tänk dig nu Rögle, de är klara på en lördag, de har kommit in i slutspelet, fått spela två matcher. Färjestad och Växjö, de har gått kalla rätt länge nu. Nu får ändå Rögle komma in i slutspelet, göra två bra matcher, få ledigt söndag, återhämtningsträning måndag, tisdag börjar tokfokusera, tisdag och onsdag börjar man torsdag. Så det är väldigt bra liksom generöst upplägg för åttondelslagen.
Ja, är det bättre än någonsin? För jag vet att åttondelslagen har gått in i det två dagar efter. I alla fall när man har spelat tre matcher.
Exakt. Tänk så här, i fjol. Då hade du alltså lördag i Luleå mot Oskarshamn. Du hade lördag, måndag, tisdag. Sen torsdag gick de på mot Växjö. Så de hade en dag emellan. De spelade back-to-back, spelade två dagar i rad. En dag ledigt och sen mötte de då Växjö. Det är ju en enorm skillnad då i fjol mot i år.
Och då hade de ändå lite tur som avslutade i Oskarshamn, vill jag minnas. Att precis, man kunde bli kvar i Småland, så det var inte det att man behövde för mycket resor. Man slapp ju en resa till Växjö för man redan var i området så att säga.
Precis, och det, jag menar, man pressade, var det andra lag som pressade Växjö i fjol, Luleå. Hur skulle de ta sig an då om de får möta Växjö? Kan de ens möta Växjö?
Jo då, de kan möta Växjö. Växjö blir ju tvåa, exakt. Så att de kan möta Växjö.
Ja, precis. Ja, jag och räkna, det var ju som när jag kommenterade Modo mot Örebro, eller Örebro mot Linköping där. Då snurrar det bra i skallen på mig. Jag hade full koll på vad som gällde, men jag fick inte ihop den då till slut.
Ja, jag var ju i Ängelholm i torsdags och kollade matchen. Jag var faktiskt inne i logen hos vår vän Brogis. Jäklar, vilken låda han håller, du.
Ja, ja, det var harmoni, va? Hade han fixat någon Svensson-tröja, tyckte jag såg någonting.
Ja, av någon anledning så har han fått upp en sju Svensson som ska sitta på hans vägg. Så att, ja, det var kul att man kan få vara i sådana sammanhang med din tröja bland annat. Men min är inte matchamän som din är, tyckte jag. Jag tror att det är en matchamän-tröja han har där uppe.
Ja, jag tror det, va? Det är hedersamt att sitta på väggen där, men...
Innan jag gick in i den där logen i torsdags så fick jag in lite uppgifter. Jag satt i bilen, ringde lite samtal och fick då reda på att Filip Hollander var Davos första alternativ. Sen fick jag den bortslagen av Filip Hollander efter matchen för att han har bestämt sig för att han ska stanna i Timrå. Men jag fick ett annat intressant namn som var på deras lista som då går ner efter Filip Hollander. Och det är att Lias Andersson, som nu befinner sig borta i Nordamerika, att han ska vara deras absolut hetaste spår efter Filip Hollander. Och det gör att jag gör uträkningen att Leon Bristedt kommer inte vara kvar. I alla fall inte i Davos. För där är det tjockt. De har Claes Dahlbäck, de har Nordström, de har Tambellini, de har Ryfors, de har Stranski. Han som var i Mora där, rejtarna.
Ja, exakt. Ja.
Och ska de då ha in en sjätte där med Elias Andersson, så är ju Davos fulla.
Ja, och då lägger du min 1+1-pussel där att han är till Rögle säsongen 24-25 då.
Ja, alltså jag gör den slutsatsen. Nu vet jag att Bristedt vill fortsätta Schweiz, och det finns ju lite luckor på andra håll. Men tittar jag lagen så är det ju, alltså jag menar, Lausanne är ju tokfulla. De behöver göra av med någon. Alltså Kovac är ju nummer 7 på listan just nu när du lyfter in Oksanen, Kokkanen och Pajuniemi. Tittar på de andra bra lagen, alltså Zürich är ju redan fulla till exempel.
Zug är ju också...
Där är fem spelare tror jag i Zug, om det inte har fyllts på någon här i dagarna. Rappersvilja, där snackas det om att Dahlström ska in, och då är de uppe på 6 importer. Friburg är redan uppe på 6 importer. Så det är alltså... Det är Ambri, Genève. Det är där jag ser att det kan finnas lite luckor. Då ska ju Bristedt in där på premisserna att han kanske inte har tokpresterat i Davos. Jag har svårt att se att det ska hända.
Nej, och då är man nere på, vill han spela i Achua då till exempel, som är det sämsta laget. Utan nej, jag tror nog att han vänder hem. Det skulle vara en jätteförstärkning för Rögle, för han har ju inte haft den. Han bedöms ju efter poäng i Davos. Så bra har han inte presterat att jag tror att han kommer få ett nytt kontrakt i en klubb på den övre halvan eller liksom mittenhalvan av den schweiziska ligan.
Alltså det som blir intressant med Bristedt är att han åker tillbaka till Ängelholm på ett helt annat sätt än det han kom med till Ängelholm. För han kom med, alltså han hade ju ingenting att förlora när han kom till Ängelholm förra gången. Det var ju inte så många som visste någonting om honom. Han var 95, hade inte varit med ens i den... Var han med i sista JVM? Nej. Han kom inte ens med där till exempel. Han var ju en ganska stor talang i 95-kullen, men kom inte med och gick en lång väg med college och grejer. Och så kom han tillbaka och blev en toppspelare i SHL. Men nu kommer han tillbaka med något helt annat. Det blir en jäkla press på honom också.
Ja, det blir det ju. Sen är det jag tänker lite utifrån Bristedt att det är en spelare som bidrar med väldigt mycket energi i sitt spel till laget. Och då kanske man inte enbart behöver bedöma huruvida han har gjort 41 eller 32 poäng. Det finns ju ganska mycket mer han bidrar med också, tycker jag. Det är en spelare som jag inte nödvändigtvis bedömer bara utifrån poäng. Jag tror han skulle bli väldigt nyttig för Rögle nästa säsong om han kommer hem, det kan jag säga.
Samtidigt så tappar man ju Tambellini. Nu har inte Tambellini gjort så mycket poäng som han har gjort tidigare, men man tappar ju honom. Ryfors har gjort mindre poäng än vad man trodde han skulle göra nu i hans center. Men man tappar ju ändå spelare där man någonstans har budgeterat med poäng, och Bristedt kommer ta plats i topplinorna.
Elias Andersson är också lite intressant där. Han har gjort 2 bra säsonger i AL. Satt och kollade lite så här på söndag förmiddagen, lite stats runt på spelare. Jag var inne på Henrik Lehmans blogg där och läste hans söndagstankar. Och då nämnde han just Elias Andersson och kom in på Samuel Fagemo. Då gick jag in och kollade lite på Elite Prospects. Det är 2 spelare som har tokpresterat i AL men som inte fått chansen. Och då är ju frågan om hur långt tålamod har de här spelarna. Elias Andersson till exempel, det är dags för honom att vända hem till Europa. Och en sån som Samuel Fagemo skulle vara, nu vet jag inte om Malte Strömvall stannar, det är ju den eviga spekulationen, men det vore i så fall en perfekt komplement / ersättare till Malte Strömvall i Frölunda.
Ja, för tittar du Fagemo så var han uppe och cirkulerade en bra bit på över 1 poäng per match, tyckte jag mig
säga. Han har ju toköst in poäng i farmaligan och verkligen fått chansen i Nashville eller Los Angeles Kings i år, så att han kanske väljer att fortsätta och ger det något år till, men det vore en drömförstärkning då. Jag kopplar ju honom så nära Frölunda med tanke på att han är göteborgare. Det gjorde ju andra sidan med Andreas Jonsson också, ska jag säga.
Ja, absolut. Men samtidigt skulle väl Fagemo kunna vara en sån schweizkille också. Alltså han tar den vägen. Absolut. Om Elias Andersson ligger på borden där och är deras första spår i Davos, då nu har de inte plats att ta både Fagemo också, men det finns ju andra lag som faktiskt har lite plats kvar i sina trupper.
Exakt, och det är det jag menade just kopplat till Leon Bristedt, att det finns ju liksom potentiella hemvändare från AL som har gjort det väldigt bra, som förmodligen ligger högre upp liksom på listorna för att signa i Schweiz än Bristedt.
Ja, och där finns andra spelare också i SHL som man nu har ju Hollander tagit ett beslut, och det kanske drar ut lite på tiden för en sån som Ollas Mattsson får väl kanske inte plats med tanke på sin andra halva, men det var ju tal om det. Men det finns ju andra spelare också i Schweiz. Malte Strömvall då till exempel, som ligger före på de listorna. Så att, det kan bli tufft att få det. Så då räknar vi väl hem Bristedt i Rögle då?
Ja, det tycker jag. Vi slår fast det. Han och checken från Jukurit till Timrå.
Det får stå för dig, den där checken.
Alltså, exakt, du vet, jag har ju inget ansvar. Alltså. Nej. Jag har ju inget ansvar. Du har ju ditt anseende som står på spel om du misslyckas med en vad heter det, någonting du avslöjar. Du skrev förresten när Marcus Högberg där. Då var du lite orolig, va?
Jag trodde ju att det skulle komma samma vecka, för min källa uppgav att det skulle komma samma vecka faktiskt. Och sen så hände ingenting, bara började jag undersöka, för jag fick ett samtal från Peter Jakobsson också.
Peter Jakobsson sa till mig att han hade ringt dig. Vad håller din poddkollega på med, skrattar han, att säga att Högberg är klar? Jag bara, är han inte det?
Nej, jag fick faktiskt ett samtal också från Jakobsson, och då blev jag lite sådär bara... Vad har hänt här nu? Så jag var ju beredd att börja ringa till mitt folk och sa, vad fan håller ni på med? Det är mitt anseende som står för spel, för att jag kan ju inte hänga ut någon som har sagt det till mig, utan det är jag som får stå och ta skiten, så att säga. Men det löste ju sig veckan efter, som väl är, så att det var ju bra för de personerna som underrättade mig, så jag slapp gå i taket.
Då hade du en bra källa på det, och det var ju en superförlängning för Linköping, som nu har han Ratti och Fantenberg på avtal. Snacka om ryggradsspelare.
Upptäck det vackra ljudet av McCrispy & Company för endast 89 kronor. En riktigt krispig upplevelse. För ett ännu godare McDonald's.
På Sveriges största jackpot-casino går Hypermiljonen på högvarv. Från Malmö i söder till Kiruna i norr har Hypermiljonen genererat över 130 miljoner exklusivt till våra spelare. Välkommen in till Sveriges största jackpot-casino, hyper.com.
18 plus, regler och villkor gäller.
Ja, Svensson, är det inte en sån här, där bakom dig, det är en sån här, vad heter den, flash-intervju där man står, eller det är sån här drop, vad är det de heter, de där som reklamskylten du sitter framför?
Ja, jag sitter väl på en av stolarna som tränarna satt på här efter matchen och hade presskonferensen, så att jag känner mig så, du kan bara fråga ut mig hur mycket du vill nu.
Men du, alltså jag brukar ju ofta se presskonferenser efter matcherna, och så såg ju efter match 1 där när Martin Filander och Johan Davidsson där, du var ju het på frågorna. Du var ju den mest frekvent frågande journalisten på plats.
Ja, alltså Filander har ju sagt det är ju bara du som ställer frågor, så det är bra att du är här. Och jag tror det var någon gång när jag var i Oskarshamn att du är nog den enda som har ställt frågor överhuvudtaget på hela säsongen. Man får ju passa på.
Vad ställde du för frågor idag, och vad fick du för svar efter matchen som HV71 vann med 4-0 mot Oskarshamn och kvitterade matchserien till 1-1?
Nej, idag var jag så tråkig så jag faktiskt inte ens var på presskonferens, utan vi gick ju all in på att snacka med Oskarshamnsspelare. Vår kollega Mattias Nilsson var och pratade med HV-spelare, och jag var nere och pratade med Oskarshamnsspelare. Och han är ju ändå rätt skön att prata med, Viktor Lodin, där efter matchen.
Ja, vilken profil.
Ja, alltså han skrädde ju inte med orden. Han kör ju på och säger vad han tycker. Alltså, han gick där och lunkade fram och tillbaka. Nej, ni får vänta lite, för det känns som han var lite uppe i varv. Och sen ändå likförbannat när han kommer 20 minuter efter, så är han ändå uppe i varv fortfarande. Bara öser på mot deras spelare och tycker Ticka och Stackestad är de sämsta spelarna som finns i hela världen i stort sett.
Men är det 2024 års Dick Axelsson?
Ja, det skulle man väl kunna säga. Det är väl
men rent talangmässigt, alltså så här att hans, nu när hans ansikte kommer upp på storbildsskärmen i Huskvarna, publiken buar, han nästan sitter, du vet, och vinkar. Jag har en bild framför mig, Dick Axelsson, när han gör 2-0 eller 2-1 eller 1-0 mot Färjestad i match 7 när han spelar Djurgården, och de filmar honom, han vinkar till publiken och alla buar. Den liksom, jag får lite den känslan med Lodin.
Ja, verkligen. Bra jämförelse. Och sådana spelare ska vi verkligen värna om, så vi inte tröttar ut dem och liksom drar det för långt så de tröttnar också. För det kanske blev en sån tendens med Dick Axelsson till slut, att han inte gav några kommentarer för att vi alltid drog i honom lite grann. Utan jag tycker vi måste vårda de få profilerna som verkligen vågar säga vad de tycker.
Men Stakkestad, det kändes ju som han kom in i match två. Åke Stakkestad var ju på läktaren i första matchen. För att, okej, Viktor Lodin, han var för bra i match ett. Försök komma in lite under skinnet på honom. Och det gjorde ju han, för det var ju honom som Lodin då tacklade ganska långt utanför spelet. Och tacklingen säger ju inget ful så, men det är ju en, ja, men det är en klockren interferens. Så det är en lätt visning att ta för domaren, menar jag.
Ja, jag tycker ju domarna överlag gör det väldigt bra här idag. Jag tycker att de tar...
Dynamit. Det här är dynamit, kan jag säga. För att det är inte många... Jag skrev att det var bra av domarna att ta en dubbelutvisning för att lugna ner det. Bra ledarskap. Och det har smällt till ordentligt på den.
Nej, men alltså folk har ju sina känslor så här när det kommer till de här matcherna. Men jag tycker domarna... Det är väl en utvisning som de gör fel. Det är ju den linje domaren tar när de tar för många spelare på banan. Men det räddar ju huvuddomarna å andra sidan upp. Sen tycker jag att man tar de utvisningar man ska, de utvisningar som kommer till dem. De missar väl någon fasthållning av klubban på Lodin och kanske något annat smått. Men överlag så tycker jag att de leder matchen på ett väldigt bra sätt. Jag tycker det märks att det är Ölund och Björk som har det här ledarskapet i sig och har gjort många sådana här matcher.
Det är de två bästa domarna som sitter ihop allra bäst.
Och jag ska ärligt säga att jag skiter fullständigt i om folk går till attack, för det är så mycket känslor inblandat och vad man tycker. Men jag tycker som neutral åskådare av det här att de faktiskt gör en bra match där de faktiskt håller ihop en ganska svårbedömd match också.
Men efter två matcher i den här matchserien, den är ung, har inte den här potential att växa till den bästa matchserien sedan vi införde det här kvalsystemet?
Ja, men det håller jag verkligen med om, att så här långt så känns det ju klart vassare den här matchen över två matcher än vad det har varit de andra matcherna innan. Det har känts ganska dött och avslaget efter de andra matcherna. Om du tittar tillbaka, det har stått 2-0 i varenda matchserie så här långt, tror jag, så här långt. Nu har vi fått 1-1 och någonting som verkligen känns som det kan gå långt.
Men ska vi bryta ner det som så att HV är det sämsta laget på bortaplan den här säsongen, 7 poäng, eller ska vi säga att de har vunnit en av två matcher på bortaplan mot Oskarshamn?
Ja, det kan man ju välja vilken sida vilket ben man står på egentligen. Jag tycker ändå HV ska ha med sig att det är ju i Örebro och Oskarshamn de har vunnit hockeymatcher utanför Husqvarna Garden den här säsongen. Så någonstans så får man ändå bära med sig att där vet vi att vi har vunnit.
Match 1 var ju Lodin, planens kung. Match 2 var det André Pettersson. Är ute och cyklar då? Det var min bedömning som satt och tittade matchen på tv. Du var på plats.
Absolut. Alltså André Pettersson, att han spelar den här hockeyn.
Det är sjukt.
Och att han egentligen... Det var ju ändå spekulationer. Jag fick ju tips inskicka till mig att säsongen var körd och allting.
Jag
misstänker ju att André Pettersson spelar på om det är sprutor eller halvskada eller vad det är. Och är så här bra att han plockar fram det här spelet. Han spelar 20 minuter fredags. Nu vet jag inte exakt vad han spelar i söndagsmatchen. Men alltså, jag tycker att han är fenomenal.
Ja, nej, men och så Borgström får ha med sig honom också. Någonting som var intressant, någonting som man alltid säger, man tittar på den underliggande statistiken. Oj, vi har mycket zontid. Jag vet att Örebro pratar om det, Luleå pratar under säsongen att man har mycket zontid. Och det är positivt att man har offensiv zontid, för det betyder ju indirekt att motståndaren inte kan göra mål när man har pucken i anfallszon, såklart. Men det som är att man hade nästan 3 minuter mindre zontid, eller 2,5 minuter mindre zontid under söndagen än vad man hade i fredag. Men det var ju så mycket mer kvalitativa målchanser i söndags än i fredags.
Vi fick ju en fråga också från Kerik inskickad här under dagen också. Jag vet inte om det var inför matchen eller om det var efter matchen. Men han skriver så här: varför har de ledande spelarna så svårt att prestera i HV71? De var hårt kritiserade av tränare och kallades mobbare i HV71. Andreas Johansson citerar så här: det var många som följde ramen idag. Ja, ledande spelare. Äldre spelare som ska leda. De yngre spelarna kämpade hårdast. Jag kräver att de är proffs. Att de kommer hit och känner en stolthet över att spela HV71. Vi ska ha stolthet och vi ska visa oavsett vilka vi möter.
Ja, och det är lätt att liksom dra den och raljera över att de inte levererar. Och det, jag menar, sett över hela säsongen så är det ju många spelare som inte har levt upp till en nivå som man kanske hade förväntat sig. Men du sa ju så här, med den truppen, alltså du var ju den truppen, man har ju många överskattat just den truppen. Men att då komma in i match 2 i det pressade läget när man vet att nästan idag är det vinna eller försvinna. Vinner vi inte idag, då ska vi vinna 4 av 5 matcher och komma ut och leverera som många av spelarna gör. Jag vill inte, det hade varit populistiskt lätt att säga och såga HV längs knylarna efter den säsongen i både i år och i fjol och att man åkte ur SHL för något år sedan, men jag vill inte skriva under på det. Jag tycker att det blev någon sanning där med Andreas Johansson. Sen har det också varit organisationsmässigt, så tror jag det finns en del att behöva göra efter säsongen nu, oavsett om man håller sig kvar eller inte, men jag vill inte dra det så långt att man alltid är sämst när det gäller.
Nej, absolut inte. Det visade de ju här i match 2.
I fjol också.
I fjol också. Där var det ju faktiskt André Pettersson och Johnny Ortio som då var petat i den här matchen. Och där gjorde HV-tränarna helt rätt att sätta in Fredrik Dickov. Och jag fattar i ärlighetens namn inte varför man valde att ställa Johnny Ortio. Nu är det lätt att sitta här med facit i hand, såklart. Men jag tycker ändå Dickov har visat sedan han kom in att han är keepern att gå med någonstans. Jag vet inte om det är Rögle-matchen där i 5-6 matcher från grundseriens slut som gjorde att de valde att slänga in Ortio, om det var rutinen eller vad det var, känsla eller vad det var. Men alla siffror visar ju att det är Dickov som ska stå, och inte minst efter den här matchen.
Ja, nej, exakt. Och även om han får ju inga så här supersvåra lägen emot sig, så håller han ju nollan och ger ändå liksom en trygghet till laget. Men om vi liksom blickar mot Oskarshamn, vad har du sett där då, i de här två matcherna? Det blir att vi skiftar fokus mot dem.
Jag tycker ju att för det första har jag sett en Oskar Engsund som har steppat upp, visat sin kvalitet. Sen tar han väl en dum utvisning när han kramar om André Pettersson där och ger 5-3. Jag vet inte om det är den som framkallar 5-3, och så tar ju Rasmus Bengtsson en jättekorkad crosschecking rakt framför domarnas ögon som de inte kan blunda för, som egentligen maler ner och gör att HV får 2-0, för det blir tufft där att spela alla de minuterna. Mark Langhammar har varit jättebra. Jag tycker överlag att Oskarshamns backar har gjort det bra. Man har fått ihop backpar på ett bra sätt. Man spelar på 6 backar. Man får en bra rullians i grejerna. Jag tycker Quenneville är fantastiskt fin med puck.
Ja, precis.
Ja, han styr upp där i powerplay till exempel.
Men match 1 så var jag sjukt imponerad av Johannes Salmonsson och Jonas Engström. De var ju så bra i liksom... Det låter ju tråkigt när man säger så här, vem pratar om positionsspel, men det är så viktigt att man liksom ligger rätt i banan i sin forecheck. Tyckte de spelade fysiskt och rätt tufft också.
Men var inte de egentligen lite light-version, kan man väl ändå säga? Nu tyckte jag Ticka och Stackestad var ännu hårdare i det fysiska spelet än vad de var i fredagens match, men de spelade ut sitt fysiska spel på ett bra sätt och störde och gjorde rätt för sig hela tiden.
Ja, definitivt. Jag gillade duon där i fredags på samma sätt som jag gillade Ticka i söndagens match.
Men i fredags match så var det ju också, det var ju lite tugg utanför arenan, och HV-supportarna har ju naturligtvis all rätt i världen att vara irriterade efter den här säsongen. Vi har fått en fråga från Don Pappa där. Jag var alldeles för sen på bollen, men Sanne Lindström får gärna prata om supportrar söker upp spelare efter match. Har du varit med om det, och vad gör det med individen / laget?
Ja, jag var med om det i Schweiz någon gång. Jag minns att jag berättade att de skulle prata med oss spelare, att de släppte inte igenom bussen ett gäng rätt hårdföra supportrar. Jag hade liksom ingen relation med dem, man förstod att det var en del lite hårdare supporterfalang då. Men jag gillar inte, gillar verkligen inte, för att är det någonting som spelarna i HV gör, så de bryr sig, de försöker. Det var inte så att i match 1 att de sket i det. Det var en tuff match helt enkelt mot ett Oskarshamn som gjorde väldigt bra. Jag tror att försöka göra det är ju kontraproduktivt, och det såg vi om inte minst i fjol. Då gick det ju ett steg längre när Alsen då i Brynäs, sportchefen, och Rudin, de knackade väl på hemma hos dem liksom, på deras dörrar, vilket var helt, jag menar, det är så dumt så det liknar ingenting. Så de supportrar som håller på med sånt, jag vet att det är liksom kopplat till storstadsklubbar som kanske gjort det framförallt i fotboll tidigare, och jag har aldrig förstått syftet med det och vad man tror man kan kunna åstadkomma till det bättre.
Ja, det brukar ju sällan bli bättre av dem, vi ska vara helt ärliga, men jag måste ju säga att en sån som Tedenby som snackar som att han blev lite konfronterad på parkeringen, han spelar ett byte i fredagsmatchen.
Ja, exakt.
Men jag tycker ju att han tyckte nästan flög fram, i alla fall de första bytena idag, och visade en jäkla bra attityd och skapa någonting och var en virvelvind i Oskarshamns försvar. Så någonstans så kanske han ville visa en ny jävla känsla, och det var väl kanske mer för att han var nästan petad helt och hållet i fredagsmatchen.
Ja, spelade ett byte, och jag vet inte hur de tänkte liksom med Måns Lindbäck, Nettinen och Radan Lentz. Vad hade de för tanke med det som tredje kedja? Ska det vara en kedja som bidrar framåt, energi, defensiva? Det var liksom väldigt hatt vettigt. Och nu gjorde man ju om lite och fick utdelning på det. Och det är det jag vidhåller. Den här matchserien, den kommer bli grym. Och vi har fått såklart super, super många frågor. Vi uppskattar det väldigt mycket. Utan att nämna alla namn så hoppas jag att ni har fått delar och svar i alla fall. Våra tankar kring den här matchserien.
Hej, Susanne Axel här. När du gör som jag och listar dig på en av Krys vårdcentraler får du en fast läkarkontakt som kan din sjukdomshistoria. Du får träffa erfarna specialister, tillgång till lättakuten och så kan du chatta med vårdpersonalen. Så gör ditt viktigaste val idag. Lista dig hos Kry.
Upptäck det vackra ljudet av McCrispy & Company för endast 89 kronor. En riktigt krispig upplevelse. För ett ännu godare McDonald's.
Medan jag satt och rullade E4-mil, det blir mycket E4-mil. Jag har rullat fram och tillbaka mellan Skåne och Jönköping här i dagarna. Så satt ju du och kollade Brynäs match mot Nybro. När Brynäs då serieettan i Hockeyallsvenskan gick in i slutspelet och ja, då fick vi, jag satt faktiskt och smygkollade lite. Jag var ju tvungen att höra Lars Lindberg när han skulle ropa ut att Damian Klara fick priset för guldgaller. För det vet jag att de situationerna, de hatar han inte, Lars.
Priset, det går till en spelare som växt för varje match under den här säsongen och som utvecklas till en gigant för sitt lag. Vinnare av guldgallret 2024 och 100 000 kronor till Brynäs ungdomsverksamhet. Damian Klara!
Är det det närmsta vi kommer boxning i svensk hockey när de presenterar boxare inför en riktig gala?
Ja, men det känns ju som Lars är lite amerikaniserad och gillar det här med amerikansk fotboll, NBA och allting. Så att Lars är väl det närmsta man kan komma en... Ja, vad heter han, kända boxningskille? Han som snackar upp boxningsmatcherna när Mike Tyson och Evander Holyfield satt där. Det var ju någon boxningskille, någon sån legend
jag kan inte namnet på det. Det enda boxningsnamn utöver boxare är Don King. Men han körde ingen live speak utan han var ju en promoter. Men får du rösta på guldgallret förresten?
Jag var med och röstade på guldgallret, absolut. Och det var ju min vinnare som faktiskt vann också. Och Filip Eriksson som kom tvåa då som jag röstade där. Tycker trots att han bara spelar en halv säsong egentligen så har han gjort det fenomenalt bra.
Ja, verkligen. Och han var ju jättebra i den här matchen. Den kedjan är ju fin där. Det måste ju Brynäs upp med Marenis, Ljungman som vi pratade om förra veckan och då Filip Eriksson. De är ju riktigt bra. Och när de gjorde 1-0 så tänkte jag så här, oj, vilken panik det kommer bli. Och då måste jag säga, då var jag sjukt imponerad av Brynäs för då växlade de upp. Vilken fart de fick helt plötsligt och ett helt annat driv i sitt offensiva spel och kanske var det de behövde liksom, en, om man får kalla ett 1-0 mål hemma mot Nybro eller i baken som en käftsmäll, kanske det de behövde.
Ja, och men det är ju starkt ändå för de vände väl matchen bara på någon minut där när Simon Robertson och Tyler Wessel trycker in 2 mål ganska snabbt, så någonstans visar de ändå ett statement. Hur var Tex Williamson i matchen då?
Nej, men bra. Alltså jag tycker att han är ju en faktor för dem ju. Han är ju superbra, stabil. Jag menar, han måste ju ha gått stärkt ur den serien mot Almtuna. Visserligen mot Almtuna, men jag tror att han och hela Nybro känner nu så att okej, ingen tror på oss. Nu går vi ut och kör. Och det gjorde de. De matchade Brynäs bra i två perioder.
Men orkar de över tid egentligen med tanke på att nu gick de inte igenom någon jättetuff matchserie mot Almtuna, men man har ändå överpresterat egentligen hela säsongen, om man nu har överpresterat. Man har gjort det väldigt bra sett i förutsättningar och vad man gick med för mindset när man kom in i säsongen.
Ja, men nu är de i ett läge där de egentligen som de har varit hela säsongen. Ingen tror på oss, ut och kör. Så att, men där måste jag säga, jag vänder blickarna mot Brynäs som är det laget som vi har förväntningar på. Att bli pressade i en match 1, Nybro kommer ju aldrig orka spela så här över en 7 matcher då, eller 4 eller 5 matcher vad det beror på, eller vad det nu blir. Men att de spelar så pass bra i match 1, det tycker jag är imponerande. också att Brynäs lyckas då växla upp så mycket efter de får det där målet tillbaka.
Vår vän Adam Johansson som driver systerpodden Hockeypuls, han fick ju någon kommentar där från Brogis att han är väldigt glad i att nämna ordet svepningar. Nu när Nybro inte lyckades norpa match 1 när man ändå var så pass nära. Får vi se en svepning här nu då?
Nej, jag har ju sagt 4-1. Jag tror att de nyper den på hemmaplan. Jag tror att det kommer bli liksom härligt drag när de kommer dit. Liksom. Så det tror jag kommer bli... Säg att de nyper 3-an då. Så 2-1 så blir det 3-1 och sen avgör de på hemmaplan till 4-1 sen då.
Vi kan väl ändå ta när vi ändå är inne på Nybro så har de gjort klart med en spelare till nästa säsong. Man värvar från hockeyettanklubben Kristianstad som för övrigt har 2-0 i matchen mot Sundsvall och stormar mot kvalscen. Elliot Ekefjärd, jag tror han är född 0-2, har gjort en ganska bra säsong i Kristianstad. Det är väl tilltänkt som lite rollspelare. Han kommer spela för Nybro nästa säsong så att den kan jag väl ta med mig in här i podden.
Ja, vad tror vi om den värvningen då? Är det,
ja, men det känns ju som spontant så är det väl ingen så wow, men Nybro har ändå visat sig, de spelarna man har plockat upp från ettan den här säsongen har ju lyckats jättebra. Det var ju inte någon som visste vem Luxiala och Savilak det var egentligen inför den här säsongen. Man har ju lyckats bra med dem till exempel, så att det känns säkert som att det är genomtänkt. Och Hampus Sylvegård kanske har något finger med i spelet som ändå har följt hockeyettan och spelar i samma serie som Kristianstad med sitt Vimmerby då. Vimmerby har för över 2-0 i matcher också mot Troja. Så de är också på god väg mot kvalsen.
Härliga tider. Vi ska faktiskt sätta oss in lite. Jag tror vi ska lägga en torsdagspodd lite på hockeyettan också. Det är nu börjat verkligen dra ihop sig där med de bästa lagen. Och det är ju hög nivå. Det kan man ställa sig frågan. Är det inte så stor skillnad på toppen av hockeyettan och botten av hockeyallsvenskan med tanke på att Kalmar går in och gör det så bra i allsvenskan när fick de ens... Var det mitten på juni liksom som de fick?
Nej, det var ännu senare. Jag tror det var 17 juli man fick det definitiva beskedet, så skulle det överklagas hit och dit och man fick ju gå in med massor av spelare från hockeyettan. Nej, men jag tror det finns jättemånga bra spelare. Du har ju Halmstads keeper där, Crespin tror han heter. Han är väl klar för Kalmar nästa säsong. Så jag tror det finns jättemånga fynd. Men en annan sak som jag också skulle vilja lägga lite tid på så här också, nu när vi är framme i slutet av säsongen, det är ju faktiskt SDHL-finalen. Hur Luleå bara kör, jag fick ju äran, jag tycker det är en ära att få lyssna på en sån radioprofil som Peter Sundqvist uppe i Luleå. Han har gnuggat på sen han har gnuggat på sen 80-talet där och jag tyckte ändå det var härligt att få lyssna lite på radiosporten. Han lyckades ju skapa någon form av dramatik där också från den, även om Luleå är helt överlägsna, och hitta någonting där som man ändå, vad härligt det här att höra från Coop Norrbotten Arena liksom hur han refererar den matchen. Jag tyckte det var underbart att höra det faktiskt. Nu kommer ju Luleå att svepa Modo förmodligen. Nu har man ju 2-0 i matcher och direkt avgörande match under tisdagen.
För där kan vi ju faktiskt tala om en faktisk svepning.
Ja, är det någon som vet hur man sveper så är det faktiskt Luleås damlag. De sveper egentligen hela slutspel. Alltså för att nu är det sjätte raka segern på ingång här. Så där sveper vi ju liksom i rena år fram i tiden. Liksom.
Vi har fått en fråga från det här. Nu kommer du att göra glad. Men det är inte den Britt-Marie. Finns en annan Britt-Marie. Det här är Britt-Marie Fistelqvist. Och henne har vi nog inte fått en fråga. Så jag tycker inte att den Britt-Marie ska få Britt-Marie-gingen. Eller känner du?
Nej, alltså men en Britt-Marie är väl ändå en Britt-Marie.
Ja, vi kör då.
Jag måste hälsa till morsan i Linköping. Kom igen, Britt-Marie. Kör för fan.
Ja, Britt-Marie säger då att hon ser Brynäs som solklara favorit i ett slutspel. Ett lag som känns riktigt läskiga, Karlskoga. Vem ser vi då som huvudutmanare om SHL-spel?
Alltså jag ser ju rätt många lag. AIK har vi flaggat upp för tidigare. Södertälje går då in mot just Karlskoga. Djurgården är alltid Djurgården, men förmodligen kommer Djurgården gå en jäkla tuff batalj redan i kvartsfinalen. Vi har ju ändå sett historiskt hur tufft det är att spela, alltså långa matcher, hur mycket det gör på lag, och får Brynäs ändå en hyfsat behaglig resa här. Man behöver kanske bara åka ner till Nybro en gång, löser det i match 5 och så lite vila på det, och sen så går man in i någon ja, jag vet ju inte hur mycket det kommer krävas där, men säg att de möter Björklöven eller Djurgården i en semifinal som har haft det tufft i 7 matcher, så kanske de kan stänga ner den hyfsat smidigt också. Vi ska inte gå händelserna i förväg, men det
är många utmanare. Jag såg AIK, jag tycker inte de gör en jättebra match mot Mora i lördags, men de gör det. Och de är tunga att möta, de har special teams, de är vassa. Men om jag får säga en matchserie som jag ser fram emot som börjar här under måndag kväll. Jag kommer upp i Luleå och kommentera Luleå mot Örebro match 3. Men en matchserie som man kommer kunna blicka mot, den kommer jag se i efterhand definitivt. Det är ju Djurgården mot Björklöven som drar igång här på måndag kvällen.
Ja, det blir ju då, eftersom du då gör Luleå-matchen, så kommer jag väl kanske lägga lite extra fokus på
det
den och börja följa den, för den kommer ju gå parallellt med den här kvalmatchserien, så man får chansen att se de här matcherna. Så att det blir intressant att se hur de ställer upp där, för Björklöven har ju mycket kvalitet i truppen och det har Djurgården också.
Absolut, men lyssna nu. Björklöven mot Djurgården, inför säsongen så var det många som spekulerade, men det här är två topp 4 lag. Vi trodde ju aldrig att de skulle ställas mot varandra i en kvartsfinal. Det var vi väl alla ganska överens om. Ett lag kommer lämna säsongen med ett fiasko.
Ja, nej, men så är det ju.
Alltså, så det är det man får se det som.
Ja, nej, men det beror ju på att Södertälje och AIK har gjort det så pass bra att de har norpat topp 4-platsen. Det finns ju inte plats för mer än 4 lag i topp 4. Så att det blir ju så. Det är ju rätt naturligt också. De blev ju faktiskt valda sist också. Björklund blev ju inte ens valda. De blev ju laget som blev över. Så att, ja, det kommer bli en het match. Det är ju den hetaste kvartsfinalserien utan tvekan.
Men kan vi nå upp till nivåer som det var i fjol, de lagen emellan? För det ska vi vara ärliga och säga, jag gjorde det premiären, den var bra. Seriepremiären känns ju helt abstrakt att prata om, den seriepremiären som var för så länge sedan. Men därefter tycker jag det har varit tre ganska beiga matcher lagen emellan. Det har inte varit någon sån här, oj, 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 de här tär på varandra. Men kan det växla upp, tror du, i slutspelet?
Ja, men alltså om du tittar tillbaka på förra säsongen, pratar vi speciellt mycket om Djurgården och Björklövs grundseriematcher efter förra säsongen. Det är klart att det blir helt nya förutsättningar i ett slutspel, och det kommer skapas klassikermöten nu också. Det kommer säkert gå till 6-7 matcher i den matchen. Det är jag helt övertygad. Vi vet ju hur mycket det kommer. Kronholm och Rahimi och hela det här gänget, de kommer börja hålla på. Liksom. Så att det kommer säkert bli. Och Weigel kommer väl ha något. Det är bara TV4 som kommer få prata med honom här under slutspelet för övrigt.
Ja, just det. Just det. Nu tänkte jag hålla med dig. Och jag fick från en person som jag respekterar väldigt, väldigt mycket, som jag vet lyssnar på podden. Han säger att när jag håller med dig så säger jag hör vad du säger.
Okej, okay. Är det så du lägger fram det?
Så jag säger, jag hör vad du säger. Så nu tänkte jag säga, jag hör vad du säger. Men om du hör vad jag säger, så ska du säga, jag hör vad du säger, när jag säger, jag hör vad du säger. För det ska sluta med. Jag håller med. Någon gång kanske man kan säga det. Men jag har själv lyssnat på avsnitt i efterhand. Och just det, jag hör vad du säger.
Men säger man inte, jag hör vad du säger, när man inte riktigt håller med.
Jo, precis, men jag har ju använt det kanske lite fel där. Ibland jag håller med, eller jag hör vad du säger, men ja, jag förstår. Så att jag ska komma ifrån just det uttrycket där.
Ja, men jag hör ju vad du säger nu.
Ja, det är bra. Ska vi avsluta veckans podd med det kanske? Att du hör vad jag säger?
Ja, jag hör vad du säger, och förhoppningsvis har de som lyssnat här under dryga timmen också hört vad vi har sagt.
Ja, men nu får du skynda dig ut från det här pressrummet där du sitter. För jag har sett att lampan har släckts några gånger där. Jag vet inte om vakt... Nej, Stefan Örnskog, han vill inte gå här. Han låter dig podda tills du är klar, va?
Alltså Örnskog, han låter oss podda. Han har väl fått ställa upp x antal selfie med oss under sången. Undrar om han är riktigt less på oss nu.
Nej, det är klart han inte är det. Det är klart att han absolut inte är det.
Nej, det är han inte. Men det fina är att vi kommer ju få se Stefan Örnskog spola isen kanske en gång till. Om han då jobbar nästa söndag. För att det blir en match till i Jönköping garanterat i alla fall. Och det ser jag fram emot.
Det ser jag fram emot. Och vi ses ju på onsdag. Då kommer vi spela in podden efter matchen där på onsdag kväll. Mellan match 3 i Oskarshamn och HV71. Och den släpper vi i era lurar på torsdag förmiddag.
Ja, men ta hand om er där ute, så hörs vi alldeles strax igen. Ha det bra, hej!
Hej då!
Du har lyssnat på en podd från Expressen. Ansvarig utgivare är Klas Granström.